God... Ja. God morgon, Nacka. Ja, det är måndag morgon det. Det kan bli lite sådär. Jag var vaken i tre någonting i natt nästan. Halv kvart i tre ungefär, la ballon. Sen väcktes jag igen vid fem och vid sex och sådär. Så att det liksom har varit lite kort om sömn. Men det är inte så farligt med det. För nu är det i alla fall en solig, fin måndag morgon. Underbart med solen som envisas att komma in så här, just så här vid sändning och lysa in genom fönstret. En vacker morgon. Det är en 8 grader utanför fönstret här i Nacka. Måndagen är 19 april 2004. Klockan är 7:01. Men det kommer att molna till lite under dagen här. Lite ökad molnighet under dagen. Dock inget regn. Så jag ska passa på att njuta av solen så länge det går här. Vinden 6 meter per sekund. Nordvästlig. Vridande mot nord och sådär. Solen gick upp 5:26 i morse och kommer gå ner klockan 8:10 ikväll. God morgon, jag heter Lasse Lundberg. Finns här varje vardag mellan 7 och 8 på morgonen. Och tyvärr så är internetservern nere just nu, så att vi sänder inte över internet för tillfället. Möjligen när det här går i repris på internet, kanske, vet inte. Och vi ska fortsätta läsa ur boken Stockholms historia 750 år av Lars Eriksson lite senare. Se om det snabbt det kan svänga. Jag kollade just igen. Det verkar som vi är tillbaka uppe på internet igen. Och det är ju fantastiskt. Det hände någonting med servern. Jag vet inte hur det fungerar. Jag vet faktiskt inte ens var den står någonstans. Det är sånt där som fungerar långt bort. Så det är bara att jag måste programmera om lite grann här. Ett ögonblick. tillbaka uppe på internet igen. Ja, det är fantastiskt. Det hände någonting med servern.
Jag vet inte hur det fungerar. Jag vet faktiskt inte ens var den står någonstans. Det är sånt där som fungerar långt bort.
Så det är bara att jag måste programmera om lite grann här. Ett ögonblick. Igen.
Ja, det är fantastiskt.
Det hände någonting med servern.
Jag vet inte hur det fungerar. Jag vet faktiskt inte ens var den står någonstans. Det är sånt där som fungerar långt bort.
Så det är bara att jag måste programmera om lite grann här. Ett ögonblick. Igen.
Ja, det är fantastiskt.
Det hände någonting med servern.
Jag vet inte hur det fungerar. Jag vet faktiskt inte ens var den står någonstans. Det är sånt där som fungerar långt bort.
Så det är bara att jag måste programmera om lite grann här. Ett ögonblick.
tillbaka uppe på internet igen.
Ja, det är fantastiskt.
Det hände någonting med servern. Jag vet inte hur det fungerar. Jag vet faktiskt inte ens var den står någonstans. Det är sånt där som fungerar långt bort. Så vi verkar måste programmera om lite grann här. Ett ögonblick.
9,9, klockan är 7:23 måndagen 19 april 2004 och det har varit lite datatrubbel här. Vi har svårt att komma ut på internet. Det var något skumt med servern redan i natt när jag var uppe vid tåtiden, så var den här servern nere, så att vår internetsändning på radiolars.com fungerade inte, och inte nu i morse heller, men så jag vet inte, det verkar som att vi fick problem att komma ut på FM-sändaren också, så jag vet faktiskt inte mycket som har hörts av det här. Ja, kanske var skönt att slippa höra hela programmet. Men strax innan jag blev avbruten, om det blev det, så berättade jag om ett nytt förslag från regeringen här i Sverige att tvångsinföra 3G-master. Och jag vet inte så mycket ut, så jag kan bara rekapitulera snabbt att regeringen vill alltså snabbt bygga ut digital radio, digital tv och digitala telefoner. Det verkar vara någonting väldigt viktigt. Och nu går det så långt så att den som äger mark och inte vill ha en sån här 3G-mast på sin tomt har inte rätt att säga nej. Och förhoppningsvis, som jag sa, så gäller det kanske inte villa tomtägare. Det vet jag inte, men det gäller åtminstone markägare som har lite mer vildvuxen mark, på att säga. Det här innebär att när det kommer en mastägare och vill sätta upp en mast där, så har man alltså inte rätt som markägare att säga nej, jag vill inte ha någon 3G-mast på min tomt. Utan om man trilskas och säger nej, så åker man dessutom på en ännu värre smäll, nämligen att man inte kan få en årshyra utav mastoperatören, den som sätter upp masten, utan man kan bara få en engångsavgift ett år och sen ingenting under alla följande år. Så får man ha en mast på sin ego fast man inte vill det. Och det är alltså regeringen som vill genomdriva det här för att forcera fram utbyggnaden. Och äganderätten är ju satt ur spel naturligtvis. Och det finns ju många skäl till det här. Många tycker att 3G-master är väldigt fula på sin tomt, och många kanske inte tycker om strålningen heller och är oroliga för den. Och det här är ett förslag än så länge. Man kan hoppas att regeringen drar tillbaka det. Och de frågor jag undrar är, varför är regeringen så himla mån om att forcera fram digital utbyggnad över hela landet? Jag är själv väldigt teknikvänlig och insatt och intresserad, så att jag förstår fördelarna med digital teknik och viss digital utbyggnad. Men dels ska man ta folks oro för strålning på allvar, för första. För andra är det egenrätten det handlar om här. Och sen kan man också fråga sig varför vi behöver digitala telefoner över precis hela vildmarken och ödemarken. Och även varför vi behöver digital radio, digital tv kan man undra. Och, som jag berättade tidigare, en radiostation som den här, Radio Nacka, kommer då förmodligen att förbjudas när digital radio är införd. Om man inte har råd att gå in och börja med digitala sändningar. Och det finns kanaler och sånt här och man kan få lyssna på det. Men det kan finnas en annan sida av saken. För det här programmet vill jag ge alla sidor. Jag vill inte bara köra Aftonbladets journalistik som man drar upp en liten detalj och gör skandal. Utan jag tycker man ska se flera sidor av saken. Och tydligen har regeringen resonerat så här, eller också är det deras ursäkt, att det här med telefonutbyggnad är lika viktigt som annan infrastruktur. En markägare har inte rätt att nobba elledningar och telefonledningar på sin mark, för det anses så viktigt för samhällsnyttan, precis som om samhället vill exploatera och bygga en väg och en sägor. Och tydligen är det den vinklingen regeringen försöker, att det är så viktigt med mobilmaster överallt så att folk ska inte ha rätt att säga nej. Nu är inte riktigt hela sanningen för en över. Tankarna just med radio är att det kan röra sig fritt. Så det är inte så som med elledningar att det kan vara krångligt. Framförallt med stora kraftledningar om de måste dras kors och tvärs. Kanske inte kan gå rakt. Utan det är lite annorlunda med radio som naturligtvis kan. Där finns fler val vad man ska sätta upp masterna. Och så det här är någonting ganska ruskigt. Och det DN skriver idag om det här också, om någon är intresserad av att läsa mer. Så jag gick in på en debattsida och la ut en länk om det här och skulle se vad jag fick för svar. Jag fick ett svar här. Absurt! Från signaturen London Calling. Genom den här utformningen kommer givetvis alla gå in på att frivilligt inom citat ha master på sin tomt. Och myndigheterna kan då peka på att inga övergrepp har skett. Är sossen expert på att manipulera eller? Frågetecken. Skriv alltså signaturen London Calling. Han fortsätter. Här har vi tåget igen. Det är så kul när man hör Saltsjöbanan gå förbi. Vore det inte bättre om bolagen fick höja sina bud till sådana som markägarna? Och därigenom kunde man förhandla sig fram. Skriv signaturen London Calling. Och signaturen Swede in New York skriver They held a gun to your head, heter det på engelska. Det här är bland de vidraste fallen av hur Socialdemokraterna utnyttjar sitt våldsmonopol. Skriver alltså signaturen Swede in New York. Så det är inte populärt i alla fall bland vissa debattdeltagare på internet det här. Och jag tycker det är ganska ruskigt. Och som sagt, jag vet inte vad gränsen går för markägare om du sa att även villägare kan tvingas ha master på sin tomt. Ett annat exempel är ju folk som har motsatt sig att ha master i grannskapet och då har man förklätt masterna som flaggstänger och ska säga att men det här är ingen radiomast, det här är en flaggstång. Man har helt enkelt satt någon form av vit plåt. Ja, plåt kan inte vara högst uppe. Och vit plast högst uppe där antennerna är förmodligen. Och sen någonting vitt om du plåtar plast hela vägen ner på masten. Det ser inte ut som en flaggstång riktigt för den är mycket tjockare naturligtvis. Men det sitter en knopp där uppe då, en flagga. Och det kanske är ett sätt att komma undan den estetiska, det estetiska problemet med radiomaster. Jag vet i Los Angeles så maskerade man en del master i form av träd. Men det var nog rent estetiskt. Jag tror inte att det var något. Jag vet inte om de får man politiskt för att hålla motstånd mot såna här digitala master nere. Men de maskerade en del radiomaster som palmer. För palmer är ju väldigt höga och raka. Och så sitter det lite där uppe bara några enstaka grenar. Så att det är ganska lätt att maskera på så vis. Och man fick titta lite noggrant för att se dem där. Det var ett ställe på Los Angeles på The 405 Freeway. I det var Sepulveda Pass där jag brukar åka förbi. Där jag såg att nej, men där är ju vad konstigt att trädet ser ut. Det är luckor nere vid stammen. Det är små luckor man kan öppna. Så tittar man upp och sen ser man då att det är inget träd. Det är bara maskerat och ser ut som ett träd. Men så jag tycker det är ganska trevligt för då kommer man i alla fall undan det här estetiska problemet med radiomaster. Och det fungerar där det kan stå några enstaka palmer någonstans. Och de är väldigt höga så att det fungerar ganska bra. Men det är svårare i svensk natur. De har en jämn granskog. Och så är en gran som är mycket högre än alla andra. Det är Ja, det kan inte ens vara en gran, utan någon tall möjligen liknar väl. En tall skulle man kunna göra möjligen, som har en lång stam sådär. Men det kan ju se lite konstigt ut. Så har man gjort i Los Angeles i alla fall. Klockan är 7.30. Om du har åsikter om det här med radiomaster, om du är för eller emot 3G och så, så får gärna ringa in hit och berätta det i sändning. Då kan man ringa hit, det är 08 716 4417. Det är 08 716 4417. Musiken är av Ernesto Cortázar på Radio Nacka 99,9. Vi har en 10 grader utanför fönstret. Det kommer väl gå upp till en 14 grader idag. Och solen lyser in så fint på morgonen här i Nacka. Men molnigheten kommer att öka på. Det blir molnig under dagen med en uppehållsväder. Vinden 6 meter per sekund. Nordvästlig. Så passa på att njuta solen medan ni kan. Om en stund ska vi gå in i boken Stockholms historia. Tidigare här så har jag berättat om den norre förstaden. Det var alltså så att Norrmalm var en egen stad på 1600-talet. Och så fanns då, ja, där kungen bodde, Helgeandsholmen. Och det fanns någonting som heter Södermalm. Det finns fortfarande. Men norre förstaden var alltså namnet på Norrmalm, som hade egen borgmästare och eget styre vid Gustav Adolfs torg. Och det var liksom, ja, det var som en hel liten stad där. Så nu går vi tillbaka till boken Stockholms historia under 750 år av Lars Eriksson, och kapitlet heter Stockholm växer och breder ut sig. Ända sedan sin tillblivelse år 1602 hade norre förstaden utgjort en nagel i ögat på Stockholm och dess borgmästare och råd. Man hade aldrig velat acceptera den nya stadsbildningen norr om Strömmen och agerade från tid till annan för att få den inkorporerad med huvudstaden eller åtminstone stärka Stockholms inflytande på den norra Malmen. I motsatt riktning verkade, föga överraskande, borgmästare och råd i norre förstaden. Redan år 1616 försökte man utan framgång få egna stadsprivilegier utfärdade av kronan. År 1624 utarbetades ett utkast till privilegier som dock aldrig utfärdades. Närmare så kom man inte. Norrmalmsborgarna lyckades aldrig nå det hägrande målet och stärka den egna stadsbildningens rättsliga ställning. I oktober 1634 tillträdde den första överståthållaren som kronans högste tjänsteman i Stockholm, nämligen den handlingskraftiga amiralen och riksrådet Claes Flemming. Han drogs ganska omgående in i den aldrig avsomnade tvekampen mellan Stockholm och norre förstaden. I november 1634 inlämnade Stockholms råd till riksrådet, faktiskt genom Claes Flemings förmedling, en klagoskrift mot norre förstaden. Denna skrift gällde dels den kommunala skatten, skottet, på Norrmalm, dels olika handelsfrågor. Och sannolikt ledde inte detta till någon direkt reaktion från kronans sida, varför Stockholm återkom med en ny protestskrivelse i början av år 1635. Nu formulerar sig stockholmarna mer rakt på sak och påtalar det orimliga att två städer som låg bredvid varandra och konkurrerade på ett sätt som saknade motsvarighet ute i Europa. Detta var nu inte alldeles riktigt. Med hänvisningar till den medeltida statslagen och diverse kungliga privilegier för Stockholm under 1400- och 1500-talen bestred man helt enkelt norre förstadens rätt att existera som en självständig stad. Och inför vad som uppenbarligen var ett mycket allvarligt menat angrepp på Norrmalms självständighet reagerade självfallet norre förstadens råd direkt. Och i april 1635 kom det svar i form av ett utförligt försvarsbrev i 9 punkter. Föga överraskande avvek Norrmalmsbornas historiebeskrivning något från stockholmarnas i syfte att påvisa Norrmalms rätt att vara en egen stad. Bland annat hävdades till ett löfte som Gustav II Adolf år 1616 skulle ha gett om särskilda statsprivilegier för Norrmalm. Nu blir det dags för förmyndarregeringen på slottet att ta ställning i tvisten. Vid riksrådets möte den 22 april 1635, citat, upplästes och underskrevs hennes kungliga majestäts nådiga förklaring över den tvist som är mellan staden Stockholm och Norrmalm, slutcitat. 2 dagar senare kallades de närmast berörda till slottet. I riksrådet satt överståthållaren Claes Fleming, som säkert var den mest drivande i frågan. Inför regeringen trädde nu borgmästarna Mattias Trost och Daniel Larsson från norre förstaden tillsammans med 4 Stockholmsborgmästare och ett antal rådmän från de båda städerna. Väl på plats fick de båda städernas representanter passivt lyssna till en kunglig resolution. Någon plats för diskussion eller möjlighet att göra inlägg fanns inte. Det handlade om att lyssna och sedan lyda kronans beslut. Nu ska vi ta en liten paus här. Jag heter Lasse Lundberg. Det här är Radio Nacka 99,9. Vi läser högt till Lars Eriksson, Stockholms historia under 750 år. Klockan är 7:42. Det är 10 grader nästan utanför fönstret. Det kommer gå upp till 14 grader idag. Solen lyser, men det kommer att molna på senare under dagen, har man sagt. morgon, det här är Radio Nacka 99,9, klockan är 7.46. En underbart solig måndag morgon i Nacka. Man kan höra programmet på 99,9 MHz i Storstockholm och på radiolars.com på internet. Jag läser vidare i boken här. Det är alltså så att kungen har ju sagt att Norrmalm ska läggas ner. För Norrmalm var en egen stad en tid på 1600-talet. Men icke så länge efter kungen hade sagt sitt. Och borgmästaren i Norrmalm fick tiga och lyda. I den kungliga resolutionen konstaterades att kronan med anledning av de båda städernas insända brev inte bara fann det skäligt, utan också för de båda städernas egen, citat, regering och tillväxt bekvämare och nyttigare, ja hela riket hederligare, att Norrmalm blir ett korpus med staden sammanstött, än att de tvenne städer åtskiljes och varandra så nära under ögonen ligga skole. Slutcitat. Därför befalldes de båda städerna att förena sig i en stad, som sedan skulle förses med nya privilegier av kronan. För att man redan till instundande valborgsmäss, då städerna hade budgetårsskifte, skulle kunna genomföra lagstadgade val till den nya sammanslagna stadens borgmästare och råd och andra förvaltningsposter, bestämdes att båda malmarna, såväl norr som södermalm, tillsammans med staden skulle utgöra, citat, ett korpus, slutcitat. Och därmed lyda under samma jurisdiktion och regeras av borgmästare och råd vid Stortorget. I fortsättningen skulle dock en av borgmästarna och två av rådmännen väljas från Norrmalm. Och dessa skulle väljas främst bland de borgare som var aktiva inom något hantverk. På den norra malmen skulle också en tjänärsrätt, det vill säga en underrätt, etableras. Från den kunde man appellera till stadens rådstuga. Och därmed hade den självständiga norre förstaden fått sin dödsdom. Det var inte svårt att förstå hur chockade norre förstadens representanter blev. Inför det kungliga riksrådet förklarade borgmästaren Mattias Trost att han, liksom Malmens invånare, hade förmodan att, citat, det kungliga brev och privilegier som dem givne är skulle icke allenast hava bliva handhavde, utan och nu av regeringen till hennes majestets myndighetsår och angående regeringen konfirmerade och förbättrade. Men medan regeringen haver täckts annorlunda därut innan stadga, måste man låta det så ske och befalla Gud saken. Slutcitat. Istället för att få regeringen stöd för Norrmalms fortsatta existens som självständig stad, i alla fall till dess den omyndiga drottning Kristina tog över regeringsrådet, hade Mattias Trost och hans kollegor fått veta att deras stad skulle vara avvecklad inom en vecka. Kronan såg det som orationellt att ha två städer vid strömmen när man nu satsade stora resurser på att få Stockholms näringar och befolkning att växa. Säkert insåg Mattias Trost bevekelsegrunderna bakom beslutet. Men han kunde inte låta bli att protestera så långt han vågade och samtidigt svära sig fri från allt personligt ansvar för utvecklingen. Citat. Allenast han nu vill protestera att han och hans kollegor vill vara för eftervärlden urskuldade. Att det inte hava varken varit vållande, att därtill kommit är, mycket mindre hava deras invände själv den hennes majestät fattade resolutionen avbedja kunnat. Slutcitat från Mattias Trost. För att lugna de sannolikt upprörda känslorna i norre förstadens ledande kretsar utfärdade förmyndarregeringen den 13 maj 1635 en resolution. I den kompenserades dels rådsledamöterna på Norrmalm för sina uppoffringar i stadens tjänst och dels gavs det vissa försäkringar mot övergrepp från den nya stadsstyrelsens sida. Kronan betonade betydelsen av att ledamöterna från Norrmalm hela tiden var med och fattade beslut på Stockholms rådstuga vid Stortorget. I synnerhet i de frågor som direkt berörde den norra Malmen och dess befolkning. När man så lagt grunden för en förenad stad, konfirmerade förmyndarregeringen interimistiskt Stockholms stads gamla privilegier 2 dagar senare, den 15 maj 1635. Den dagen föddes formellt det nya förenade Stockholm. Men norre förstaden hade gått i graven redan 2 veckor tidigare, då nya borgmästare och nya rådmän valts till den sammanslagna staden. Och därmed hade processen i alla avseenden gjorts kort, med den norra Stockholm som existerat som självständig stad i 33 år. Norre förstaden försvann in i historiens kulisser, men flera av dess ledande män fortsatte sin verksamhet i det nygamla Stockholm. Det gäller inte minst borgmästaren Mattias Trost, som med sådant darr på stämman inför riksrådet den 22 april 1635 talade om hur norre förstadens död skulle betraktas av eftervärlden. En vecka senare tycks han ha anpassat sig och blev vald till borgmästare. I hela 13 år, ända fram till 1648, satt Mattias Trost kvar på sin post i rådhuset vid Stortorget. När han avgick hade sannolikt minnet av den självständiga norre förstaden redan hunnit blekna hos stockholmarna. Inte minst hos de många stadsbor som hade fötts eller flyttat in till huvudstaden efter den här aprildagen år 1635, då Norrmalm, citat, blev ett korpus med staden sammanstött, slut citat. Där stänger boken för idag. God morgon, jag heter Lasse Lundberg. Det här är Radio Nacka, klockan är 7.54 och vi läser högt ur Stockholms historia under 250 år av Lars Eriksson. Det här är ganska intressant. Innan jag öppnar den här boken, jag bara läser nu här, att jag har ingen aning om att det var så att Norrmalm hade varit en egen stad. Men det är klart, om man tänker på det så kanske, ja, Norrmalm har alltid haft en egen personlighet. Det kanske kanske det kommer några spår av det i dagens Stockholm, jag vet inte riktigt. Nu visar termometern på 12 grader, men det tror jag är lite fel. Jag tror att jag har öppnat fönstret så värmen strömmar ut, så att men det ska bli ungefär 14 grader under dagen här. Och den fina morgonsol vi har kommer att gömmas bakom ett växande lager av moln, har man sagt. Däremot uppehåll idag. Det här är Radio Nacka och RadioLars.com, och vi sänder direkt här varje morgon mellan 7 och 8 på morgonen. God morgon! morgon, Radio Nacka, klockan är någon minut i åtta på morgonen. Vi sänder på FM 99,9 och på radiolars.com, där man brukar kunna höra de här sändningarna repeteras, om man nu skulle vara intresserad av det. Och vi sänder direkt här varje morgon mellan 7 och 8. Ja, det är bara att säga tack och adjö. Ansvarig utgivare, Radioföreningen Nacka. God morgon.